Ni är redo och tuta och kör, mina.
Jajamensan.
Jajamensan.
Då säger vi gud hello och välkomna till Filmsnacket, Kalle.
Jag heter Johan.
Och jag heter Johan.
I dagens avsnitt ska vi prata om Stand By Me. Yes, från 1986.
Good year.
Yes, it's a good year. året jag och Joel kom till världen. Mycket bra år. However, innan vi börjar prata om Stand By Me ska vi självklart säga att vi finns på YouTube. Där ni kan gå in och prenumerera på kanalen.
Japp. Varmt välkomna alla nya medlemmar. Jätteroligt att se att vi växer där och så. Är det första gången ni hittar till vår kanal, så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med filmkompisar där ute. För det är det enda sättet vi kan växa på. Och vi är som alltid evigt tacksamma för vår fantastiska bas som finns där som stand by us, helt enkelt. Varje vecka. Ja, varje vecka. Så stort tack för att ni finns där, att ni är bäst.
Base.
Love it.
Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, Facebook, X, iTunes.
Alltså, det är så vackert.
Ja,
så
ah, det är mycket bra. Ja, jag vet. Kan det vara. Anyway, ni vet vart ni ska följa oss, gott folk. Nog om det, låt oss för guds skull börja prata om detta mästerverk av Rob Reiner från 1986. Det här är ju en av Joels och min absoluta toppfilm.
Den här är med på min topp 10-lista.
Vi har sett den väldigt många gånger. Men Johan, det var väldigt länge sedan du såg den.
Ja, det är säkert. Alltså jag har bara sett den här en gång innan och jag tror det är 15 år sedan. Så jag hade bara liksom något minne av något tåg på en bro någonstans. Det var det enda minnet jag hade. Så det var en väldigt så här fresh eyes. Jag såg den idag. Och så.
Well, then take us away, good sir.
Jo, först så är den baserad på en Stephen King-bok. Ja, precis. Ja. Har ni läst det?
Nej.
The Body heter The Short Story.
Ja, precis. Det är en sån short story.
Ja, short story. Nej, och detta är ju en film om vänskap främst. Och att växa upp, helt enkelt. Vi får ju följa fyra stycken killar här som är typ runt 12 år gamla, sådär. Som bor i en liten stad i USA, nästan lite, så här, lite ruralt. Det är väldigt, det är inte så många, det är strax över 1000 invånare och det är mycket skog och så här, mycket lantbruk och så runt om och sådär. Och de lever ju sitt liv där, lite lugna liv, och jag tror ju att den här lilla byn är ju, det är ju världen liksom, de har aldrig varit utanför den på något sätt och så. Men så får de nys om då att en kille runt deras ålder har dött och de har hittat det här, har hittat kroppen en ganska bra bit ifrån där de bor och så. Och då tycker ju de är jättespännande, de här killarna, där de hänger i sin så här trähus och röker och dissar varandra och så här, va? Men den, alltså den sätter ju filmen upp väldigt bra hur mycket de här killarna betyder för varandra, den här vänskapen de har och så, va? Gör dem väldigt snyggt med väldigt bra cast och så som vi kan gå igenom. Och sen går ju filmen ut på att de ska vandra dit, de ska följa rälsen från sin lilla stad och de ska hitta den här kroppen och bli hjältar, för det är ingen som kan hitta vad som har hänt med den här killen liksom. Och då, men om vi gör det blir vi kända, vi kommer i tidningen, nyheter och alltihopa så här. Men sen så handlar ju filmen om någonting annat egentligen. Det handlar om deras liv helt enkelt och vad de är. De har ju sina problem också, föräldrar som kanske är allt möjligt borta och där finns någon som har förlorat sin bror och så vidare. Så det handlar ju mycket om deras personliga resa fram till målet, inte målet sig som är det viktiga egentligen och så. Och den här filmen gör det lysande, tycker jag. Jag tycker den sätter fingret väldigt bra på hur det är i den åldern. Har man då växt upp under väldigt liknande omständigheter som vi har väl gjort alla tre egentligen, växt upp i en liten skånsk by och mycket skog runt om. Man kommer ihåg det här, man känner att detta var ju världen där man växte upp. Och man hade sina kompisar och man gav sig ut på äventyr för oss här i skogen och så. Och så man kan ju verkligen relatera till det. Och jag tror alla kan relatera till vänskap man hade när man var runt en ålder från skolan och så vidare. Och den här, vad man själv gick igenom där, för nu börjar man nästan komma upp i tonåren här och så. Så den känns verkligen, jag blir väldigt rörd av den här faktiskt, speciellt på slutet. Och så här, för man har ju vänner från den tiden som kanske inte man har kontakt med på samma sätt. De finns där fortfarande i någon så, va? Men det var liksom inte den här tiden riktigt längre. Den finns inte kvar, va? Och jag tycker det är fint hur den här filmen liksom hyllar det på något sätt och så hyllar berättandet i sig. Stephen King har ju oftast en, alltså en författarkaraktär med och så även här också, och det är ju en av killarna, en annan äldre, som är berättaren av den här storyn och så va. Så att jag tycker den gör det väldigt bra skådespel och så. Och bara här, det görs inte så många filmer som belyser vänskap på ett sånt här bra och mänskligt sätt. Och alla kidsen är så bra i sina roller också. Och sen samtidigt bara ett jätteskönt så här 50-60-tals soundtrack i bakgrunden och så här ren, nej men det är ren njutning. Den är superbra, verkligen. Jag tyckte mycket om den. Det gjorde mig genuint rörd här på slutet. Nice. Så här. Den träffar mig. Det gjorde den. Men vad tycker ni? Den betyder ju jättemycket för er såklart. Hur är resan med denna filmen?
Ja, men alltså vi kollade ju på den när vi växte upp. Ja. Alltså så här, ganska ofta kollade vi på den. Varje gång den kom så såg vi den liksom. Och sen när man kunde införskaffa den på fysisk media så gjorde vi det. Och jag visar ju denna i, alltså för mina elever. Aha. Så att jag kollar ju på denna alltså 2 gånger per år i skolan.
Ja,
i
alla fall.
Visar den för mina 1:or i engelska 5-kursen. Så att, och den blir alltid väldigt väl mottagen av eleverna. Så att även om det är en gammal film i deras ögon så tycker de den är väldigt bra. För som du säger så är den liksom tidlösa teman och liksom så här med vänskap och liksom allting sånt som alla kan identifiera sig i på något vänster liksom. Så att, och cool. För mig är det också så här att man nu en av de bästa så här coming of age filmer som jag har liksom sett, och som du säger, man tänker tillbaks på sig själv och de kompisar man haft och de äventyr man var med om. Nu var inte våra äventyr så extrema att vi skulle gå och hitta en död person liksom. Men just det här att man även de äventyren man hade tog man ju på blodigt allvar liksom. Och det här med att man lämnar stället man växer upp på och sen kommer tillbaka och det ser mindre, och det känner jag själv alltså, när jag besöker mina gamla hoods liksom, bara känner här litet allting är, så den fångar det också liksom. Ja, kompisar som man kände då man skulle vara kompisar med i hela livet men som för olika anledningar är borta från ens liv. Så den får en att reflektera över sitt eget liv väldigt mycket också. Vilket är väldigt så här, bra när en film kan göra det. Liksom. Så att, jag tycker den är lysande. Och allt från skådespel till musik till filmning till allting. Liksom. Mm. Ja. Ja. Krille?
Ja, nej men jag håller med. Det ska man säga. Det är liksom den... Det här är ju en gammal film och det kan inte finnas så här jättemycket att spoila så liksom. Men så att... Men, jag tycker bara den summerar väldigt bra i slutet, så säger författaren liksom en mening där liksom att jag kommer alltid tänka tillbaka till de vännerna jag hade när jag var 12 och liksom, boy, hade man någonsin bättre vänner då liksom? Nej, det hade man inte. För att när man är i den åldern så var ju ens vänner liksom typ hela ens värld liksom. Det var ju verkligen det, och det fanns aldrig någon tanke på att man inte skulle vara polare med de här människorna.
Nej, precis,
liksom,
precis.
Senare liksom. Och det gör denna filmen också så bra, att den kan liksom vara med om ett sånt här äventyr och sen liksom bara direkt också bara, nej, men, och sen blir det kanske så att man håller ihop liksom så här, även när man blir så tidigt som high school så kan man börja glida ifrån varandra. Det kan hända liksom när som helst.
Så är det ju ofta. Jag undervisar själv yngre elever och ibland pratar vi om det liksom, att ni har jättegoda vänner, men ja, ni kommer, er värld, ni har ingen aning hur mycket er värld kommer att växa, ni kommer ut ur det här liksom, och blir äldre och så.
Ja, men det är lika med vår systerson och hans kompisar, hur de också pratar liksom, om det liksom såhär, när de tänker på framtiden och säger, ja men de här polarna, jag liksom såhär, alltså, du kommer antagligen ha andra polare om ett tag liksom, det här är liksom right now. Men det gör det inte mindre liksom så här viktigt och special.
Nej, för det hyllar ju verkligen det. Alltså filmen, den sätter ju finger på det och hyllar det.
Verkligen. Vi har ju Will Wheaton i huvudrollen här som Gordy LaChance. Och Will Wheaton är fantastiskt bra. För alla er som inte har kollat på Star Trek, what are you doing with your life? Han är ju Wesley Crusher i The Next Generation.
Just det.
Men detta är alltså detta är en av hans bästa roller han har gjort liksom.
Absolut,
det är riktigt bra.
Och det, och bara Will Wheaton är bara sån härlig kille även nu liksom. Typ han har ju varit med i Big Bang Theory väldigt mycket där han liksom spelar sig själv. En lite förhöjd version, han är lite så här evil och sånt, men där pratar de väldigt mycket ändå om hans skådespel och hans olika roller och sånt. Och det, han är bara så här jävligt skön snubbe liksom. Verkligen awesome. Och sen har vi The Late Great River Phoenix som Chris Chambers som gick bort alldeles för ung.
Yes, det var ju väldigt sorgligt. Han var en fenomenalt duktig skådis verkligen redan här när han inte är så gammal. Och jag kommer alltid minnas honom från Det sista korståget där han spelade den unga Indiana Jones i början och så. Men, och så bror ju då till Joaquin Phoenix som idag är jättekänd och stor och så. Nej men han, han har en scen här när han går djupt in på vem han är och känslorna han bär på. Och det är precis som han har skådespelat i 20 år till ungefär jämfört med hans ålder om man säger så. Väldigt imponerande, superduktig han.
Och sen har vi Corey Feldman, som är bara ur barnskådisen på 80- och 90-talet. Han gjorde ju liksom allt. Det är liksom, tänker jag på en barnskådis från den tiden så är det typ Corey Feldman jag tänker på. För det är liksom allt från denna till Goonies, liksom
Lost Boys.
Precis.
The Burbs.
The Burbs, massa filmer.
Alltså vi måste ju gå in på dem sen och podda också, tänker jag. Alltså alla de, Goonies och sånt.
Men alltså för mig personligen, den alltså så här guldklimpen i den här filmen är Jerry O'Connell, alltså som Vern då, den här lilla tjocka killen liksom, som blir väldigt så här picked on med sina vänner liksom men de älskar honom ändå.
Liksom. Ja, det går inte för långt liksom. De är rätt bra på att reta varandra alla liksom. Och det kommer från en kärleksfull plats.
Precis. Man säger. Men jag tycker han är så jävla rolig. Alltså, han har sjukt bra
klockrena repliker.
Alltså, klockrena repliker, komisk timing. Han är bara så goofy och sjukt rolig. Alltså verkligen.
All humor landar väldigt bra i filmen. Det är väldigt roligt hur de liksom, man känner sig väl igen det alltså på gången och så här liksom hur man skulle, oh din mamma är detta och din, och du vet så här hålla på och, man ska säga det mest äckligaste som möjligt och så här. Alltså jag tycker det är,
för det är en ganska charmigt. Det är en ganska grov film alltså om man tänker alltså att det är en så här barnfilm så, så språket i filmen är ju väldigt grovt alltså de svär ju väldigt väldigt mycket.
Men det är ju lite det som gör det alltså
autentiskt.
Ja, autentiskt. Ska vi säga alla kids svär. Så att det känns mer verkligt.
För en grupp killar på 12 år tillsammans, ja, de hade svurit. Yes. De hade liksom varit varken foulmouth liksom och sånt. Och det får de vara här. Och det gör ju bara att det känns.
Och de har en sjukt bra kemi, alla kidsen. Rob Reiner hade ju samlat dem så att de skulle få lära känna varandra och bonda innan de började spela och sånt. Och liksom bodde på hotell och liksom allting så här. Så de skulle verkligen så här bli kompisar med varandra.
De gjorde en massa pranks.
Precis, och det märker man i filmen att de är bekväma med varandra, liksom att de har en kompiskap.
Ja, så det är kul, härligt. Ja, så har vi ett gäng lite äldre killar som är lite tuffa och sådär också, som leds av Kiefer Sutherland. Ja, där är också väldigt känd såklart från 24 och som Venom Snake i Metal Gear Solid 5.
Ja, just det. Måste ju nämna det. Ja,
för ett spel. Nej, men i alla fall. Men, nej, faktiskt inte. Men väldigt bra också tycker jag som den här gängledaren. Mm. Och just att vi har de här lite äldre killarna. Jag tycker det är en kul alltså, motpol att ha som antagonister mot de yngre killarna som är, jag vet inte, jag tycker det är som kontrast att de har, visst de retar varandra som vi sa, men det är så mycket kärlek där medan de äldre, det är mer liksom tuffingar. Precis. Och det är mer lite så här härskarteknik och trycka ner, det är mer sån här toxisk vänskap på något sätt, alltså det är kul att ha det som motpol som driver, alltså så att de också ska, vi vet också vad kroppen är, vi ska vara där först och så här, liksom det är ett coolt sätt, just att de är ju äldre bara det, som barn, de här äldre skrämmande. Precis. Liksom så här, så det är jäkligt smart att ha dem där tycker jag.
Verkligen. Och som sagt, den här filmen innehåller alltså ikoniska scener. Alltså, vi alla, jag tror att kvittar om man har sett den här filmen eller inte, så tror jag att de flesta vet om scenen på alltså, järnvägen.
Ja, som sagt, det var den jag kom ihåg.
Precis, precis, du kommer ihåg den. Och det är ju en sjukt bra scen. Alltså, riktigt, riktigt bra scen.
Han ska gå över en lång bro och så vet de inte när tåget kommer, och så börjar det tuffa på i bakgrunden och de börjar springa och så. Och de, ja, och så här. Men det, samtidigt så är det ju också, tolkar jag det som rätt mycket en metafor, att livet kommer, alltså det kommer förändring i ditt liv. Det kommer, det kommer jaga dig i tåg någon gång bakifrån. Alltså så här, va? Och det är lite så här, ja, men liksom att de tappar det här barnsliga på något sätt, precis som sen när de kommer tillbaka. Så att det är, alltså världen är större liksom när de kommer hem. Det är lite som fyra hobbitar här som ger sig ut på äventyr och sen kommer tillbaks till The Shire igen. Det är lite good så.
Nej, men det som är kul är att alla har ju sina motivationer till varför de vill ut på den här resan. Alltså det är ju mycket, många, jag har hört vissa som kritiserar filmen tycker det är så här konstig handling att de ska liksom bege sig ut och hitta en liksom död kropp och liksom typ så här. Men alltså, det handlar, som du sa Johan innan, det handlar egentligen inte om det, utan alla karaktärer går liksom, har sin personliga resa de gör. Alltså till exempel då vår huvudkaraktär Gordon, han handlar om att bearbeta sin brors bortgång
liksom. Ja, precis, han är en bror som har dött snabbt i en bilolycka och så, och hans föräldrar har
John
inte
Cusack.
John Cusack, precis, kul att se han också. Men det är snyggt hur de visar det med familjelivet och tillbakablickar och så, tycker jag är snyggt.
Ja, och det är jättesnyggt. Och hela hans grej är liksom att han, för att kunna bearbeta sin brors död, så måste han göra detta. Alltså, så det är ju precis som att han ska ju hitta sin bror, liksom, basically.
Ja.
Och Chris är ju liksom att han vill på något sätt, hela hans familj har liksom det här dåliga ryktet på stan och ingen tror på honom, och han vill liksom bevisa att han kan också göra någonting bra liksom. Alltså, så här, och, ja, de har liksom sina resor de går på. Det är mycket djupare film än vad det framstår på ytan liksom, som är väldigt, väldigt bra. Sen har vi Richard Dreyfuss som spelar Old liksom Gordy, som då är berättare också. Han är lysande.
Ja, han är en av mina favoriter. Alltså, man har Hajen och så Close Encounters också. Så. Alltså, han är så jävla mysig på något sätt. Och det är också ett smart sätt att få in det där berättandet, och du kan krydda handlingen lite grann och så här. Va? När de ska ta sig in på det här bilskroten och de börjar tänka kring den här hunden som finns där som ska jaga dem. Och de bygger upp det så stort och väldigt snyggt, och sen är det inte så farligt med den där hunden. Så, va? Alltså, det är snyggt.
Det är ganska så här klassiskt element i barnfilm. Alltså barndomen. Precis, i barndomen. Man liksom, folk överdriver, man hör stories och så bara liksom är verkligheten så sjukt mycket tråkigare än vad det är i fantasin. Ja. Liksom.
Det bästa där är ju The Sandlot, som är också en väldigt trevlig film med ungdomar som spelar baseball. Och där är ju också en hund som Beast. Heter The Beast. Och där, alltså, det är sjukt bra, för det här är typ som en dinosaurier liksom, alltså typ så här, och så ser man en hund där också. Men det är också väldigt kul, bara hur rykten och bara liksom, fantasin bara överdriver allting.
Ja, men det är snyggt. Och, ja, men jag gillar också att han går till liksom, han bearbetar med det här med sin bror som du sa om. Sen samtidigt är han väldigt bra på att berätta historier, så att han ska bli författare, vilket vi ser att han blir, du som Richard Dreyfuss och så i framtiden. Men jag gillar också att vi får ett helt segment till en historia han hittar på om en sån här pajätartävling. Det är väldigt roligt liksom. Det är, men det är kul sätt att få in lite humor i det, och just deras fantasi och så också. Jag tycker det är snyggt. Det är snyggt. Ja.
Och lite ick-factor, men jag tänker på att det så här slutar i en spyfest.
Ja.
Lite gross.
Men vet ni hur mycket, jag bara tänker på Stephen Kings uppväxt och liv, hur mycket som spelar in i det här liksom, han har skrivit det.
Han har ju sagt att alltså, rent så här, alltså, townmässigt så stämmer det ganska bra överens med hans uppväxt och liksom typ så här, hur han har haft och sånt. Och han är ju väldigt nöjd med den här, för han har sagt till Rob Ryan att detta är den bästa adaptionen på mina grejer typ. Och det var därför sen han gav ju Rob Ryan och sen Misery några år senare, för att han hade gjort sånt bra jobb med den här, så bara här, ta Misery och gör den liksom. Och den är ju också fantastisk.
Ja, det är jättebra, det måste vi supporta.
Så att Rob Ryan gjorde ett väldigt bra jobb här med hans novell liksom, och fick med verkligen alla de väsentliga grejerna, även om det ändrar vissa grejer. Jag tror den här filmen är lite mer hoppfull än vad novellen är. Jag vet att man får reda på i princip hur typ alla dör i novellen liksom. Okay. Alltså, typ så här, det skippar de liksom lite i filmen, lite mer hoppfullt slut. Men jag gillar också liksom att i den här filmen att det börjar, och det är kul, för jag som sagt ser den här filmen kontinuerligt med elever. Och många den liksom i öppningsscenen så får vi ju reda på att Chris har liksom dött.
Ja, precis.
Men då innan vi lär känna honom så det glömmer man bort sen.
Mm.
Det är liksom sen när det kommer i slutet igen så blir det som en liksom så här känns med fast vi har vetat om det hela filmen. Det är det liksom som sätter igång hans motivation till att berätta den här storyn från allra första början. Och det är också snyggt när filmer kan göra det.
Ja.
Alltså presentera någonting bara här och sen bara får den det, glömma det igen. Och sen liksom blir du lika liksom devastated i slutet när du får reda på det igen och du har lärt känna karaktären liksom att typ ah.
Jo men det är snyggt också hur de fadar ut River of Phoenix där du är ännu sorgligare just för att han dog väldigt ung också va? Så det finns ju något sånt som hänger över det också klart. Men,
ja, verkligen.
Ja, nej men alltså Chris Chambers karaktären, han är väldigt här, han är så här, på något sätt så är han väldigt vis ändå, han är väldigt så här lillgammal för alltså. Och han ser ju sig lite som en sån här fadersfigur för Gordy liksom. Men jag gillar det att även fast de är så unga att de ändå kan liksom tänka att jag tror på dig. Jag är här, jag ska liksom så här verkligen få dig och liksom du ska bli någonting. Du ska inte bara så här.
Det är det jag gillar också med just alltså hur de stöttar varandra, att de försöker lyfta upp varandra även om de liksom skojar och liksom så här
mer om deras mammor.
Men det där ser man ju också. Alltså till exempel i en kompisgrupp så är det olika vänskapsnivåer liksom. Man märker ju obviously att det är ju Chris och Gordon som är närmast i den här gruppen. Att de har inte den samma känslomässiga relation med Teddy eller Vern. Alltså, utan de är mer liksom en del i gruppen och det är också de sen som försvinner liksom, i så här. Men att just de har det här att de stöter varandra, de kan vara känslomässiga med varandra och de liksom dömer inte varandra. Och de försöker liksom bygga upp att de har två väldigt bra scener i filmen med det. Ett då när Chris försöker övertala Gordon att gå på de här college
att han ska plugga vidare. Fastna inte i träsket här nu, du kan bli något mycket större.
Så han försöker verkligen liksom vara där för honom och sen då när Chris då bryter ner vid lägerelden då när han liksom pratar om hur det är att växa upp och ha den här bilden på sig själv att det är svårt att bryta den liksom och så.
Ja, men det tror jag också många kan relatera till. Det behöver inte vara de stora grejerna men som han säger här, Chris, att han önskar att han bara kunde sticka någonstans där ingen vet vem han är liksom. För det vet man också, växer upp i en liten by och så alla känner alla och rykten fastnar och grejer och folk som verkligen behöver en ny start kan inte få det riktigt liksom. Alltså det är snyggt hur de belyser aspekter av det också i det tycker jag.
Och jag tror det är viktigt också att bara visa att alltså karaktärer som är, för det hade lätt kunnat vara att den här karaktärstypen, liksom den här ledaren, coola själ och typ så här, att han bara skulle vara en douchebag liksom, att visa att han är nästan den liksom finaste av dem, liksom att han bryr sig mest om sina kompisar. Och jag tror att för unga killar som tittar på den här filmen är det nog ganska viktig liksom så här, att ta med sig att så här, även om du har den här liksom utåt, att du är cool och du är så här, så kan du behandla dina vänner på ett väldigt, väldigt bra
sätt.
Och respektfullt vara där för dem och liksom typ så här. Och jag tycker det är jäkligt bra i att den gör det i filmen liksom.
Definitivt.
Jag skulle vilja ha en uppföljare idag när Vern fortfarande letar på sina pengar under huset.
Ja, 9 månader har han letat på.
Ja, Vern har begravt sina pengar och han kan ju inte hitta det. Och det är så roligt, han gräver upp hela så här, källar. Alltså, han kan inte hitta det, det är jätteroligt. Det är jätteroligt.
Bara rent logiskt så skulle han ha hittat dem i
det
här laget.
Man tänker det, har du bara begravt en burk med pengar under huset, du borde ha något minne av var det ligger. Så han har ingen aning, där är hur många hål som helst.
Och så han har ju med sig det viktiga, så han tar ju med sig kammen.
Kammen är viktig.
Kammen är viktig.
Jag älskar att på meny, nu vi kollar på den här på 4K, så är det ju en kam som laddas upp så innan man kommer till menyn. Jag var så här, det är bra.
Det är jätteroligt. Så här, men han har verkligen de roligaste. Alltså,
jag älskar att han går in i sin egen när Gordy ska berätta då en historia om den här spyfesten som blir och så här, och han börjar helt gå in på andra grejer. Jag min kusin är där, och det är så roligt. Han spelar så bra, det är besatta på något sätt. Och så, du berättar någonting så. Men det är roligt, jag gillar också där vid lägerelden när de, för det är precis som de säger, det innan de upptäcker tjejer liksom, det är där tidigt. Och det är så roligt hur de liksom börjar prata om långben och vad är han för någonting, ja. Om Pluto är en hund, vad är långben för någonting, ja. Ja, det är jätteroligt, det är det största liksom, wow, så här.
Och Mighty Mouse och Stålmannen hade slagits.
Ja, precis, Stålmannen är en riktig person, så han hade ju vunnit över en tecknad person enligt deras logik, ja. Nej, men det är charmigt, det är ju väldigt charmigt liksom. Mm.
En annan ikonisk scen är ju The Leeches.
Ja, ja, precis.
Ja, blodiglar.
Precis, när de ska gena över vattnet då, och så får de massa iglar på sig och Gordy får en på the pin. Och det var ju en, det var ju en tradisk scen. Ja, ja. Alltså det var kommer ihåg, var en sån som, alltså scen som bara kröp igen liksom, ja. Typ, ja.
Det är en scen som är väldigt rolig att se med elever, kan jag säga. För det är liksom så här, de är verkligen, och alla bara sitter så här, det är väldigt.
Du måste fråga dina elever, för nu har du ju gymnasieelever. De kan relatera till det här.
Ja, men det gör de, alltså, som sagt, och det är många som säger till mig efteråt att det har blivit deras favoritfilm, och liksom så här, att det är, alltså den går hem liksom. Jag har än så länge inte varit med om att det är någon som inte har gillat den faktiskt.
Och det är bara så goes to show också, att en story eller en film behöver inte vara mer komplicerad än att ett gäng polare ska gå en sträcka fram och tillbaka.
Ja, ja, liksom, precis.
Och bara
precis.
Så här bara var liksom.
Titta på Sagan om ringen till
exempel. Nej, men lite mindre om
Sagan om ringen, men det är ändå folk som bara säger de bara går.
Ja, det är sant.
Då har man ju missat poäng. Ja, det är mycket mer än bara så liksom.
Nej, men det är så här, det jag liksom gillar också med denna är just enkelheten i den liksom, att det är bara it is what it is.
Ja, liksom. Precis. Det är så, den försöker liksom inte vara någonting
att kolla på liksom.
Det är som säger, det är alltid, du kommer alltid tillbaka för karaktärerna. Det är därför Hajen är en av mina favoritfilmer. Det är på mina topp 5, kanske till topp 3 ibland. Men det är inte bara för att det är en haj som simmar och dödar folk. Det är för att det är så underbara karaktärer och hantverket och skådespelarna. Helt insane, och så musiken. Men det är så mycket som gör det vad det är. Men främst är det ju bra karaktärer som vi alltid kommer tillbaka till. Och det gör mycket. Som sagt, behöver inte hända så jättemycket. Nej. Men fastnar vi för de här så.
Ja, nej, som sagt, det är en film som kommer hänga med länge och gå om i spelet.
Den var riktigt snygg på 4K.
Ja, det var det. Den på 4K. Ja.
Nice.
Det var riktigt crisp bild. För som jag har sett den så ofta och vet, så var det en ganska bra uppdatering på den faktiskt. Det var, så det kan jag rekommendera, att köpa den på 4K.
Jajamän. Gammal film, jag ser bra på 4K.
Filmad på film. Det var ju lite roligt, för att den här filmen gjordes ju bara något år efter den här Twilight Zone-incidenten-filmen. Så Rob Reiner hade ju jätteproblem, just att, för det kom jättestrikta regler med barnskådet och sånt, för att
det måste du berätta om vad det var för
någonting. Det var ju så här, olycka på The Twilight Zone-filmen när en helikopter kraschade på Vic Morrow och två barnskådespelare dödade dem.
Åh gud vad
hemskt. Och sen så att, och det är typ en av de värsta film liksom olyckorna som har hänt typ. Så efter det så blev det så här jätte, alltså barn fick inte vara involverade i typ några farliga grejer alls. Så just när de skulle sätta ihop den här scenen med tåget och för jag tittade efter det nu när jag liksom så här såg det på 4K, det är väldigt snyggt gjort, för de har ju gjort, dels så är det ju, alltså de använder en så här 600 mm lins som liksom man kan filma på väldigt långt håll och det trycker ihop bilden. Så det var det de gjorde med de här. Så att där är ju tåg bakom dem på riktigt. Ja. Men de är mycket, mycket längre fram. Ja, ja. Men så filmar de då på det sättet och så ser man inte det. Och sen plus det att man använder då stunt doubles också som springer när det är wide shots liksom.
Ja, ja. Det ser ut som några 40-åringar som fan.
Men jag tyckte inte man såg det, för jag tittade lite efter det och typ bara så här, det ser ändå väldigt bra ut, så det är väldigt bra ihopsatt den scenen faktiskt.
Nej, jag tycker bara det är så roligt ibland med stunt, men att det kan vara så synligt. Jag och min bror, vi tittar på gamla Batman från 60-talet och det är så roligt med Robin där, för hans stuntman måste vara i 40-årsåldern och det är jätteroligt varje gång de klipper till honom när han ska fightas.
Det är ju inget Star Trek Original Series.
Alltså Star Trek är likadant. Det är hilarious.
Där försöker de inte ens dölja att det är. Det är bara så här, klipp och filma rakt framifrån på en helt annan människa som inte är William Shatner. Och man bara, ja. Det är, försöker inte ens dölja att det, är, liksom, att det ska vara honom.
Det är jätteroligt.
Men cool teknik där.
Ja, men det är cool. Det var nog den mest komplicerade scenen i filmen liksom. Och är det mest ikoniska också såklart. Så det är lite bra. Rob Reiner fick ju skälla på både då Will Wheaton och Jerry O'Connell, för de var inte tillräckligt rädda, de var inte tillräckligt ledsna när de sa så. Han skällde ut dem inför alla, så de började gråta. Han bara, nu filmar vi! Och, så bara, och sen fick han trösta dem i flera timmar efteråt. Men, han fick i alla fall ut vad han ville från dem.
And how. Jag gillar verkligen också mycket med soundtracket, där vi har de här klassiska hits. Och sen tycker jag det är snyggt, för vi har ju ändå den Stand By Me i King-låten från 60-talet. Men du hör ändå den lite instrumental sådär. Och sen hör du inte den riktiga fram på slutet. Jag tycker det är snyggt. Jag gillar verkligen, spoilers för dem, men jag gillar ändå att vi kommer tillbaka till Richard Dreyfuss där på slutet, och han sitter och skriver när jag ska färdigställa den här boken. Det är ju på ett sätt Stephen King där ju så. Men hur vi bara läser det han skriver på dataskärmen, det tänker han inte högt som vi får annars. För han berättar han ju hela storyn, men att det bara är tyst och vi får läsa det själva. För det är precis som det träffar djupare när vi får själva läsa det än om han gör det. Och det är väldigt snyggt, tycker jag.
Det är snyggt. Han bara går ut och leker med sina liksom,
barn. Ja, sina precis. Ja, men så har han två kids där, och de har sina äventyr. Precis, story exakt. Goes
det,
on.
Precis, liksom. Det går i, alla barn är ju med om det här. Liksom. Mm. Och det är därför jag tror att den kommer alltid vara relevant. För, alltså, så här, för att barn kommer ju alltid finnas förhoppningsvis. Så att,
som vi gör att man är children of men.
Nej, precis.
Den borde vi också på dem. Ja,
masterpiece.
Jag tycker den här är lysande.
Väldigt bra. Alltså. Den träffar igen. Det gör den. Det gör
och jag kan, som sagt, tröttnar inte på den heller. Jag verkligen, alltså, detta är nog av de filmerna på, förutom Rasmus på luffen, så är nog denna filmen jag har kollat mest gånger om. Liksom. Och jag tröttnar inte på denna, kan jag säga.
Nej, jag förstår det. Jag förstår. Och den är inte så lång. Den är en och en halv timme.
Perfekt. Precis, så det är liksom ingen chore att titta på allt. Liksom. Det är bara flyger på.
Allt väsentligt är där. Liksom. Ja, så det är riktigt snyggt. Riktigt välgjord och så. Men nu blev jag sugen på Misery här. När vi börjar prata om den. Precis. Inne på lite mer Stephen King här. Vi har kört The Shining och sådär.
Men där är många kvar som vi
många
kan
kvar,
prata om. Ja, verkligen. Absolut. Jaha, men gents, har vi någonting mer att tillägga om Stand By Me då?
Nej, jag tror inte det.
Riktigt bra. Riktigt bra.
Mycket bra. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille.
Jag heter Johan.
Vi hörs en annan gång.
Tja!